Hej, Ulf Kristersson här. Snart är det val i Sverige och även för dig som bor utomlands spelar valet roll. Vi moderater har sänkt sinkskatten för utlandssvenskar och vill göra det enklare att flytta hem. Använd din röst, för vi behöver fortsätta framåt mot ett Sverige som du kan vara stolt över.
Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna angående riksdagsvalet. Mer information på bauermedia.se/politik.
Hej och välkommen till podden Vi hörs med oss från Bauer Media. Mitt namn är Jonny Strömgren och jag är försäljningsdirektör på Bauer Media. Med oss har vi också även Anke Berglund från vår brand partnership-avdelning. I den här podden så träffar vi intressanta branschfolk där vi får tillfälle att ta med sig av vår sin yrkesverksamhet i tips och kunskap gällande både media och den kommersiella ljudbranschen i stort. Hej Anke!
Hej Jonny!
Kul att se dig.
Detsamma.
Sista avsnittet för år.
Ja, helt otroligt.
För det här avsnittet så är ju det ett specialavsnitt som vi gör med vår samarbetspartner Sveriges Annonsörer. Där vi tillsammans släpper ett nytt avsnitt per kvartal. Med både spännande och intressanta marknadsinsikter. Och det här avsnittet är ju faktiskt det fjärde och sista för i år. Mm. Och som alltid har vi med oss vår co-host och Sveriges Annonsörers skribent Karin Fredlund. Som ja, men under 40 år ungefär bevakat, analyserat och kommenterat reklam- och varumärkesfrågor. Tänker säga hej och välkommen till dig också Karin. Kul
tack,
att se dig.
Tack detsamma, det är jätteroligt att vara här igen.
Ingen snö då?
Nej, jag tänkte på det faktiskt när jag kom hit. För det var snöstorm första gången vi hade inspelning.
Jag tänkte också på det. Mm. Som sagt, ja, men i det här avsnittet så fördjupar vi oss i varför hållbara val fortfarande är svåra att göra. Trots att vi redan aldrig varit större och hur beteendevetenskap kan hjälpa företag att faktiskt få människor att agera. Så med oss idag har vi ju även Niklas Bondesson som är doktor i marknadsföring på Stockholms universitet, rådgivare på Noa Consulting som kommer hjälpa oss att gå igenom shift-modellen med konkreta exempel och försöka reda ut vad som krävs för att skapa verklig hållbar beteendeförändring. Hej Niklas och välkommen tillbaka till podden Vi hörs.
Tack, så kul att vara här igen och tack för senast. Och kul att vara här i era lokaler också och se alla inspelningar som pågår live och skickas ut i landet. Så det är inspirerande miljö.
Det kommer ju rätt tid, det är ju på morgonen det händer med alla livesändningar. Du har ju som sagt varit med i den här podden tidigare, jag tror att det var faktiskt 2023. Då pratade vi om vilken typ av kommunikation som skapar bäst effekt och ni hade analyserat alla bidrag som då var med i 100-wattaren för att hitta en gemensam nämnare och det tycker jag blev ett väldigt, väldigt bra avsnitt. Men för dig, för dem som inte har känner till dig Niklas, skulle inte du bara kunna kort berätta lite vem du är och din bakgrund?
Ja, nej men absolut. Jag har två jobb kan man säga, så att min bakgrund från början är forskare. Jag fortfarande är på Stockholms universitet i marknadsföring där jag undervisar och forskar. Och så är jag rådgivare på en byrå som heter Noa Consulting som är managementkonsulter inom varumärkesstrategi och positionering som jag var med och grundade för ett antal år sedan. Och så jobbar en hel del med Sveriges Annonsörer då med olika effektfrågor.
Och i början av december så publicerades ju Karins artikel på Sveriges Annonsörers hemsida med rubriken Hur får man folk att inte bara vilja utan också göra? Och vi pratar ju ofta om att vilja göra rätt gällande hållbarhet. Men det är ju inte alltid vi gör så ändå. Så varför är gapet mellan vilja och agerande fortfarande så stort trots att hållbarhet aldrig har varit egentligen viktigare för konsumenter?
Ja, nej, men det här är ju så spännande för vi har pratat om det här gapet så himla länge. Mm. Både i forskningsvärlden och i praktiken. Det finns flera olika faktorer här. Det ena är ju att det handlar om vanor. Och vi människor är usla på att ändra vanor. Det är jättesvårt. Vi ska återkomma till det. Mm. Sen finns det också en upplevd trade-off eller en kostnad ofta med hållbara val. Man upplever att det som är hållbart är krångligare, dyrare, fulare, tristare. Mm. Som gör det svårt att välja det ibland, även om man vill. Och sen för vissa är det också mer en, kan man säga, en politisk motståndshandling nästan. För att idag har ju hållbarhet blivit tyvärr polariserat i ganska mycket som en höger-vänsterfråga. Och ja, på sätt och vis är det det sämsta som kunde hända i klimatet, för att det innebär ju då att om några är för så måste någon annan vara emot. Så att då blir man anti av den anledningen. Så det finns lite flera olika förklaringar.
Mm. Just det. Och nu skulle det vara en sak som du ser som företag man missförstår mest i frågan om hållbart konsumentbeteende. Vilket skulle det kunna vara?
Ja, nej, men det är väl det som man ofta missförstår i marknadsföring generellt. Att man utgår från att människor är rationella och kan övertygas med information om vad som är rätt och rimligt och förnuftigt. Och då gör människor bara som man säger.
Jag tänkte det, Niklas, du och din kollega My på Nuva Consulting har ju använt er av analysverktyget Trax. Och det bygger ju på över 100 000 konsumenter i 25 länder. Otroligt omfattande. Mm. Och då i över 15 år studerat och analyserat drivkrafterna bakom konsumentbeteenden. Men vilken insikt från Trax skulle du säga är mest förvånande, även för er själva?
Ja, nej, men vi, för många år sedan när det började prata om hållbarhet och vi gjorde de första analyserna av olika kategorier och marknader, då blev vi förvånade att hållbarhet var så oviktigt för konsumenter. Mm. Mm. För då pratade alla om det och det togs ju nästan för givet att det är så himla viktigt. Men det förvånade oss lite. Mm. Förvånade också våra kunder som vi jobbade med. Kan det vara något fel med metoden här? Vad är det som inte stämmer? Mm. Hur kan det komma så långt ner i de här listorna på vad som verkligen driver val och betalningsvilja? Men sen har vi sett samma mönster om och om igen, men också kanske nyanserat bilden lite. Och det vi ser som ett generellt mönster är att hållbarhet är intressant för konsumenten, men bara om det har en tydlig egen nytta. Man vill få ut någonting av det själv. Just. Däremot bryr sig konsumenter väldigt lite om företagens hållbarhetsarbete generellt, vilket ju då tyvärr var mycket av den hållbarhetskommunikation som gjordes förut gick ut på det. Mm. Företag berättade om hur förträffliga de var och hur mycket bra de hade gjort. Och det bryr sig konsumenter fortfarande inte om.
Då du säger förut, hur långt är förut?
Nej, men jag tycker det är en skillnad idag, alltså för 10-15 år sedan. Mm. Om man då kom som rådgivare eller forskare och sa att vet du vad, det här bryr sig konsumenter inte om på det här sättet. Då möttes man av skepticism. Idag tycker jag att det finns en mycket mer realistisk och psykologisk grundad förståelse för hur konsumenter fungerar kopplat till hållbarhet. Så att idag tycker jag man möter företag och kunder som har en mer realistisk bild av hur det fungerar. Och idag är det mycket vanligt att man hör företag själva säga nej, men vi har märkt att det är faktiskt ingen, om vi pratar om hållbarhet på det här sättet, så är det faktiskt ingen som bryr sig. Mm. Så att jag tycker det är mer nyanserad och realistisk bild idag.
Ja, det är ju bra.
Ja, för det är jättebra, för då ökar också chansen att vi kan påverka och driva den här förändringen i rätt riktning.
Mm. Mm. Kan du berätta vad Shift-modellen innebär?
Ja, Shift-modellen är ett publicerat ramverk eller en modell som bygger på psykologisk forskning. Där man har tagit egentligen forskning som finns då, teorier om hur hjärnan fungerar, hur människor fungerar och fattar beslut. Och så har man då relaterat och förklarat hur det fungerar kopplat till hållbart konsumentbeteende. Mm. Så att det bygger sammantaget på mer än 300 tidigare publicerade forskningsartiklar. Då. Så att en slags verktygslåda med knep. För hur kan vi använda psykologiska mekanismer för att få människor att agera mer hållbart? Mm.
Men om vi ska ta oss igenom, det vore intressant att veta de här fem olika delarna lite mer ingående. S:et står ju för social influence. Den beskriver att beteende smittar och att normer skapas när något blir synligt. Vilka typer av hållbarhetsbeteende ser du som mest känsliga för social påverkan?
Ja, nej, men det är ju de som syns helt klart. Ja. Alltså där andra människors närvaro eller beteenden märks och är tydliga för oss. För att ta ett exempel, om ni går på stan och har något skräp ni behöver bli av med. Mm. Någonting ni har köpt, något snacks. Där är ju väldigt synligt beteende. Vad gör du med det skräpet? Slänger du bara rakt på trottoaren eller tar du med det i väskan eller stoppar du i en papperskorg? Mm. Ett väldigt, väldigt synligt beteende.
Mm. Just det.
Men däremot vad du sparar i för pensionsfonder, om du har hållbara fonder eller inte, det kommer ingen människa se. Såvida du inte så tråkigt att du sitter och pratar om det på någon middag. Så att det är ett osynligt val och då spelar normerna inte lika stor roll.
Du kanske bara pratar om det på en middag därför att du vill att alla ska veta.
Ja, exakt. Hur bra. Ja, men så fungerar det ibland. Exakt. Så att det handlar ju om ett slags grupptryck. Att vi gör det vi tror är socialt accepterat eller som imponerar på andra. Men också grupptillhörighet. Alltså det man inom socialpsykologi kallar för in-group och out-group. Alltså att vi människor tenderar att tänka att vi vill tillhöra en viss grupp som vi identifierar oss med. Och så andra grupper som inte vill identifiera oss med. Och framförallt är det komplexa, svåra frågor som hållbarhet är. Då är det ganska lätt att köpa ett så att säga, paket med värderingar och beteenden från en grupp man tycker man tillhör. Det blir en genväg. Mm. Så då gör man helt enkelt som de andra i sin grupp gör.
Mm.
Så att det är också en del av det här med den sociala påverkan. Vad tror jag att andra som mig gör? Om du gör bara likadant så imiterar jag dem så behöver jag inte tänka så mycket.
Men hur kan då även små varumärken som kanske inte, alltså inte stora som Hennes & Mauritz och ICA och så, jobba med att legitimera ett beteende och skapa en så kallad social smitta, kanske man kan säga?
Ja, nej, men då kan man helt enkelt göra så att man tar något osynligt och försöker göra det synligt. Och det finns en studie på ett hotell som gjorde det här för att man ville se hur kan vi få gästerna att återanvända handdukarna.
Mm.
Då testade man lite olika skyltar på hotellrummet. Alltså den här forskningsnörderi som är väldigt roligt. Men då testade man tre olika skyltar. Ett med ett generellt miljöbudskap. Hjälp till att skydda miljön genom att återvända din handduk. Där känner du igen. Eller att det ofta står något skryt om vi på hotellkedja X. Jag tycker det är viktigt. Skylt nummer två. En mer allmän social norm då. 75% av hotellgästerna återanvänder sina handdukar. Så då är man inne och berättar lite grann om vad andra gör. Men sen den tredje skylten. Det är ungefär liknande, men ännu mer situationsspecifik. 75% av gästerna som bodde i just detta rum har tidigare återanvänt sina handdukar. Så kollar man då hur, kan man jämföra ganska enkelt, hur återanvändningen såg ut. Och det var en klar vinnare där som var nummer tre då. Alltså den social norm, men också kopplad till liksom en närhetsprincip.
Gud vad intressant.
En annan väldigt, om vi nu talar om små aktörer, så kommer jag att tänka på en lokal ICA-handlare som införde ett eget system. Vi vet ju att man kan gå in, när man går in i butiken så brukar det stå bananer och så brukar det stå ekologiska bananer och de ekologiska är ofta lite dyrare.
Uh-huh.
Men han gjorde som så att han hade ekologiska bananer och han hade besprutade bananer. Så att det slutade i stort sett med att alla kunder gick rakt på de ekologiska och det var liksom ingen mening med att sälja besprutade längre.
Hade han 10 besprutade uppe då?
Nej, men från början såg det ut precis som i vilken butik som helst. Men det blev ju klart så att majoriteten valde de ekologiska.
Ja, men det är klart, men ingen ville ju ha när det stod besprutade. Liksom.
Men det är ju det de är när de inte är ekologiska.
Men Karin, vilka exempel på social påverkan har du sett i din bevakning av branschen som verkligen har fungerat?
Ja, där tycker jag att det senaste som jag liksom har lagt märke till, det är ju när E.ON gjorde en satsning för att få ner energiförbrukningen. Och de lät då alltså en av sina kundfamiljer, användarfamiljer, bli en dokusåpa. Som de döpte till familjen Jani ställer om. Mm. Och den gick då på sociala kanaler där man följde den här familjen som hade all sköns elektriska apparater och, i huset och så. Och hur de då på ett mycket underhållande och intressant sätt då drog ner sin förbrukning. Och det här gjorde då att man under 2023 så lyckades alltså E.ONs kunder minska sin elförbrukning med 8%, vilket kan jämföras med riket i stort som låg på lite drygt 2%. Och på kuppen blev dessutom fick E.ONs brandindex ökade väldigt kraftigt. Så inte bara var det en framgång för miljön utan även för företaget.
Jag kommer ihåg den kampanjen. Den vann inte den 100-wattare också?
Jo då.
Ja, jag kommer ihåg det. Men de gör den inte fortfarande?
Det törs jag inte svara på faktiskt. Jag är inte kund på EU.
Ja, men om vi går över till H-et då, som står för Habit Formation och som står för att vi människor gör som det är enkelt och det som inte kräver någon extra ansträngning. Kan du berätta lite mer om det, Niklas?
Ja, nej, men det är så att vissa hållbarhetsbeteenden är en engångsgrej eller ett engångsköp. Tänk att man köper en mer snålspolande duschmunstycke. Men sen är det mycket annat som är vanor, upprepande beteenden, att man ska duscha kortare varje dag. Och just det där sista när det blir vanor, det är, som vi var inne på inledningsvis, det är svårt för oss människor att ändra vanor. Det är bara att kolla hur det ser ut i gymmet i januari och hur det ser ut i april. Stor skillnad.
Fullt, tomt.
Ja, precis. Så att det är otroligt svårt för oss människor att ändra vanor, även när vi vill. Så att nyckeln här är ju att göra det så enkelt som det bara är möjligt och ansträngningslöst för människor att byta vana. Så sänka barriärerna till noll. Då ökar chanserna att man kan etablera en ny vana. Och här är ju då ett exempel ur det svenska pantsystemet som är väldigt snillrikt uppbyggt då. Att vi kan ta med oss panten till matbutiken dit vi ändå åker regelbundet. Vi får pengar direkt i handen som vi kan använda i matbutiken. Eller så skänker vi dem, beroende på om någon står bakom i kön eller inte, apropå social betydelse. Men det, där blir det ju väldigt enkelt, ansträngningslöst. Och om man översätter det till ett mer kommersiellt sammanhang, Selfie är ju en sån tjänst som gör det väldigt enkelt, någonting som kan vara ganska krångligt. Framförallt för oss som har barn, då växer det ur kläder, det är ganska mycket arbete att manuellt hålla på att lägga ut saker på Facebook eller vad det kan vara. Man ska sätta pris, man ska fota, man ska ta emot människor. Så här kan man ju bara slänga ner allting i en kasse och dundra iväg det. Så att det handlar om att göra det så enkelt som det bara är möjligt, för då ökar chansen att det blir en vana. Och sen med, om man tar Selfie, där, det är också intressant, för att när H&M då investerade i Selfie, då kom vi in på en annan aspekt att då de som stort varumärke då legitimerar ju och normaliserar här beteendet och gör det lite mer okej att använda Selfie. Det blir inte något nischat, nördigt, söntigt, utan då blir det något accepterat socialt då.
Sen kan man ju till och med göra det så att det blir jobbigare att inte vara hållbar. Nu kommer jag inte ihåg om det var i Tyskland eller Schweiz, men ett elbolag som här, vi får ju oftast välja om vi vill ha grön el eller bara liksom köra vidare. Men där man då istället gjorde att default var grön el, så att du fick aktivt välja att inte ha grön el. Och det är ju liksom jobbigare än att välja att ha grön. Så att där fick man folk att övergå till grön el bara helt enkelt genom att det var alternativet som bjöds till att börja med.
Smart. Men går det att ge tips på vad det enklaste vanebeteendet är ett företag kan införa och som ger störst chans att göra hållbarhet till ett normalt beteende? Är det ens möjligt? Kan man göra det?
Ja, men det första och enklaste man kan testa, det är just det Karin är inne på. Default-valet. Att göra det hållbara valet till det liksom automatiska som man... För att det handlar om att, återigen, krångliga beslut där det finns mycket för- och nackdelar orkar man inte tänka, och då gör man ett icke-val. Då tar man det som är för i krysset, så att säga. Så att det kan man testa och se om det fungerar. Sen får man ju vara lite försiktig om man driver en hamburgerkedja och så skickar man ut gröna burgare som default, och kommer säkert några missar det och blir irriterade. Men man kan ändå testa den tanken. Kan vi presentera och kommunicera det hållbara som default-valet här?
Bra input. I skiftmodellen står ju I för individual self, att beteendet, alltså beteenden som stärker min självbild, gärna upprepas. Att hållbara val stärks när de bekräftar min självbild. Men hur kan ett varumärke praktiskt arbeta med att koppla hållbarhet till identitet utan att man för den sakens skull bli moraliserande?
Ja, nej, men det här är ju så himla spännande, någonting som vi inom konsumtionsforskningen har vetat länge att så otroligt mycket av den konsumtion vi gör handlar om att upprätthålla vår egen självbild. Och vi som har forskat om det länge, vi vet ju om det, så vi har liksom ganska lätt att se det i sig själv också. Men nästan all konsumtion handlar om vem vill jag vara.
Mm.
Och då betyder det att när man ska kommunicera kring hållbarhet behöver man verkligen tänka på vilken typ av människor är jag ska prata med. Och framförallt, det tror jag är extra viktigt, behöver man fundera på om vi kommunicerar till de som är redan frälsta, så att säga. Redan agerar hållbart och vill, är övertygade om hur viktigt det är. Eller de som är lite mer avvaktande eller skeptiska. För det blir helt olika budskap och helt olika approach på grund av att de har olika självbild. Så att om du pratar med redan frälsta klimathjältar, om vi får förenkla det här, då kan man prata rationellt och om vad som är moraliskt rätt, och man kan prata om återhållsamhet och uppoffring, vad vi måste göra för planeten och barnens framtid. För det kommer ju bara stärka deras självbild, att de gör det rätta, att de gör avkall på saker, att de offrar sig för ett högre syfte. Så det kommer fungera jättebra för dem. Och om du gör sån kommunikation, då kan du också visa upp den typen av människor, alltså förnuftiga människor som skjutsar barnen till fotboll i cykelvagn, har med sig tygkasse till affären och äter böngroddar som har passerat bäst före datumet. Alltså hela den, det kommer fungera jättebra, för alla de kommer känna igen sig. Jag är en sån som offrar mig för klimatet. Men då kommer du skrämma iväg alla andra som inte alls identifierar sig med den självbilden. Som känner att det där är inte jag. Jag är inte en sån person. För det kommer du strida mot deras självbild. Och hjärnan gillar inte att liksom jobba emot självbilden. Så att om du pratar med dem som är lite mer avvaktande eller skeptiska, då måste du ha helt andra argument och kanske visa upp helt andra typer av människor också.
Mm.
Tror nu jag sett att Vattenfall gör någonting med Samuel L. Jackson, va?
Just det.
Kring wind farms. Och jag har ingen aning, nu bara tittar jag utifrån. Mm. Men jag kan tänka mig att de har möjligen haft det i åtanke. Nu ska vi prata om vindkraft här.
Mm.
Det hade ju varit ett av lösningen då att ta någon så att säga Greta-typ och visa upp.
Just det.
Och prata om vindkraft. Men här gissar jag att det är inte de vill de vill inte då prata till de som redan tror på vindkraft, utan de vill nå andra.
Såklart.
Som är lite skeptiska. Då behöver man visa upp en annan typ av människa. Så att här är som självbild och social grupp tillhörighet hör ihop lite grann här. Men det är väldigt viktigt att man, just det, pratar vi med de som redan är övertygade och gör rätt, eller de som är lite mer avvaktande.
Mm. Mm.
Jag tänker Oat och Tesla nämns ju som exempel i artikeln. Kan du inte berätta lite mer för lyssnarna vad det innebar?
Ja, men Tesla är ett superintressant exempel. Här får man då tänka tillbaka till när Tesla kom framförallt. Nu är det mycket annat som spökar i det varumärket. Men innan Tesla kom fanns det ju andra kända gröna bilar. Den första var väl Toyota Prius. Det var inte en elbil, men den första massproducerade kända gröna bilen, då en hybrid. Problemet med Prius var att det stämde inte med självbilden. Framförallt inte självbilden bland de som har råd att köpa en ny, dyr bil. För de ser sig förmodligen oftare som kraftfulla, sportiga, framgångsrika, kanske livsnjutare, som gillar snygga bilar, som kanske tänkte lite mer att den här bilen är orimligt dyr, men det skiter jag i, för den är skitsnygg och jag visar att jag är framgångsrik.
Mm.
Så att då kan man inte köpa en Toyota Prius, det är helt omöjligt. Prius var ju en töntig, ful, förnuftig, rationell, trist bil. Liksom en antibil, nästan designat som en antibil. Och då funkar inte det med självbilden.
Nej.
Om du är 55 och har gott om pengar och gillar snygga bilar. Så där löste ju Tesla den ekvationen. För nu fick du ju då en sportbil, snabb, snygg, dyr, är bra, visar att man är framgångsrik. Digitalt, innovativ och som en bonus då bra för klimatet. Så då kunde du ju köpa en Tesla, göra gott för klimatet utan att rubba din självbild. Mm. Utan att bli en sån där konstig människa som åker omkring i en Prius.
En Prius, ja. Mm.
Oatly, det handlar ju mer om att, där får man, om man kommer ihåg vad Oatly var från början, det var ju en, det har ju funnits länge, det är knappt att folk kommer ihåg vad Oatly var innan Oatly blev coolt, men det var ju mer en signalerade sjukdom och magproblem så att säga. Men sen har man ju då gjort det man har gjort skickligt, som jag återigen bara utifrån. Så kan vara så att jag är helt ute och cyklar här. Men med hjälp av design, kreativ reklam, humor, samarbete med Way Out West, så blir det ju inte bara att man är en hållbarhetshjälte, utan att välja Oatly signalerar att man är en kanske upplyst, kritiskt tänkande, modern person och inte nödvändigtvis bara en sån gravallvarlig humorbefriad trädkramare så att säga. Mm. Så att man blir liksom... Och det, just Oatly, återigen gissningar, men det är rätt intressant, för de har ju inte så väldigt ofta visat upp människor i sin reklam.
Nej.
Det är ju ganska neutralt uttryck. Mm. Det kan ha varit möjligen en del av framgången här.
Mm.
För att då kan ju olika grupper på något sätt identifiera sig med att det är okej att köpa Oatly.
Mm.
Hade de bara att visat upp massa miljöaktivistiska människor då,
mm,
då hade de kunnat skämt bort andra.
Mm.
Så att det kanske, om de gjorde det med mening, så var det ett genidrag.
Ja, det har jag inte ens tänkt på, men så är det ju.
Ja, men verkligen. Om vi ska gå över till F-et då i Shift-modellen, och som står då för Feelings and Cognition. Genom att väcka känslor, se och ge en tydlig lösning gör att man kan påverka beteenden. I artikeln berättas ju om att det gjorts en del experiment som visade på att söta djur bland annat ökade hållbara handlingar. Kan inte du berätta lite mer om den delen?
Ja, det här är ju en jätterolig studie.
Ja.
Forskarnörderi igen. Och illustrerar återigen då hur irrationella vi människor är. Vi får se en bild på en gullig hundvalp, och då börjar vi helt plötsligt agera annorlunda. Men det man gjorde i den här studien var att man tog in människor i testlab där de fick svara på olika frågor på en dator, tror jag. Och då dök det bland annat upp bilder då för vissa personer där de fick se bilder på väldigt söta djur, kattungar och sånt där, hundvalpar. Sen där inne i rummet fick man lite snacks och dryck som gjorde att man hade skräp som man blev av med.
Mm.
Sen när man var färdig då, så fick man gå ut ur rummet. Och utanför rummet hade då forskarna ställt olika typer av papperskorgar. Då kunde man antingen slänga skräpet i bara en sån här helt vanlig papperskorg där allt hamnar i samma.
Mm.
Eller så kunde man på sidan där göra en lite mer noggrann sortering då, som vi har idag.
Mm.
Så då kunde man ju väldigt snillrikt och kontrollera om de som hade fått söta djur var mer benägna att sortera när de kom ut ur rummet. Och det såg man att de var. Så att lite söta djur, och man började plötsligt att källsortera. Så att det borde man ju sätta upp i alla soprum.
Uh-huh.
Och vid alla sopstationer. Lite söta djur, så kommer folk bli ännu duktigare och inte fuska med att åka med lite metall i fel box eller så.
Mm. Nästa steg blir att kolla hur det är med hundägare och kattägare.
Ja, precis.
Ja. Mm. Men vad är det som är viktigt att tänka på för marknadsförare då, för att kunna lyckas hålla den här balansen mellan att skapa känslor i kombination med fakta?
Ja, men för det första, det räcker inte med bara fakta och rationella argument. Det är ju lätt att tänka det, för att klimatutmaningarna i sig skulle ju många betrakta som en ganska rationell fråga. Vi har ett problem som framför oss som kan bli större och större. Så därför är det lätt att tänka då att då ska vi ju kommunicera väldigt rationellt. Men så fungerar det tyvärr inte människor, utan det är ofta känslor som styr oss. Vi dras till det som ger oss positiva känslor. Det är ofta känslorna som kommer först, det är känslor som triggar handling. Och sen kommer det rationella tänkandet ofta i efterhand för att rationalisera något vi har gjort eller fortsätta med det.
Mm.
Så att det räcker aldrig med bara fakta och rationell information. Men sen också att undvika det här med skrämselkommunikation, negativa känslor. Det är ju så hållbarhet eller klimatutmaningen har ju pratats mycket om så i bred media.
Mm.
Om allt hemskt som kan hända och som redan händer och skogsbränder och så vidare. Men om man vill få människor att agera, så är inte det nödvändigtvis bra. För att om man överöser människor med för mycket negativa känslor, så kommer de inte att orka med det. Så vad gör man? Jo, antingen förnekar man eller man stänger av. Så hjärnan orkar inte. Och det är inte för att man inte är en sämre människa, utan det är en skyddsmekanism från hjärnans sida. Att man orkar inte tänka på för mycket negativt. Så att där ska man vara väldigt försiktig med sån skrämselpropaganda. Och det kan man ju se till exempel, nu är det lite intressant att unga människor som ju många trodde var superhållbara och klimatmedvetna. Det finns en hel del studier som tyder på att de har gett upp eller tröttnat. De är apatiska.
Jaha.
Det kan man ju förstå dem då, i princip sedan de föddes har nu matats i 15 år om hur jorden är på väg att gå under.
Mm.
Då kan man förstå att de kanske har blivit då, som Katarina Graffman säger, generation Bianca mer än Greta. Alltså de flyr till shopping.
Mm.
Så att där ska man vara väldigt försiktig med skrämsel och negativa känslor.
Vad är det vanligaste misstaget? Är det att man har det för mycket känsla eller för mycket fakta? För det är ju en svår
balans. Det är att fakta utan känsla. Alltså att man utgår okay. då, återigen då, från att det här är en rationell fråga. Så nu ska vi bara förklara varför det är förnuftigt att agera på ett visst sätt.
Mm.
Som man ser ganska ofta. Men det kommer inte fungera så bra.
Nej.
Finns det något bra exempel på där det faktiskt har fungerat bra då?
Ja, men Max Burger är jätteduktiga på det och Kai Török där och det gänget. De vill ju få ner andelen som äter burgare med rött kött. Men de förstår ju då att det finns den här upplevda trade-offen mellan smak och klimat. Så att det de gör väldigt bra är att de satsar stenhårt på att de mer klimatvänliga alternativen ska vara supergoda.
Mm.
Både lägger jättemycket energi på det i själva produktutvecklingen men också i kommunikationen. Det vill säga att de försöker ladda det här klimatsmarta valet då. Om det kan ju vara en kyckling istället för nötkött eller andra vegetariska alternativ. Ladda de alternativen med så mycket härliga känslor som möjligt. Alltså till smak, matglädje, cravings. Istället för att prata om skuld och skam och vad som händer med planeten. Så att helt enkelt få folk att tänka att bara, fan, det där verkar vara en skitgod burgare. Den vill jag äta.
Mm.
Och som en bonus är den bra för klimatet. För då kommer vi in på det här med självbilden. Då blir det mycket lättare för människor som inte identifierar sig som klimathjältar att testa den burgaren.
Mm.
För att har man inte laddat eller kodat den som någon slags klimataktivistiskt alternativ. Utan om du är en person som där självbilden är jag gillar och njuter av en svingod burgare.
Mm.
Då kan du köpa den. Du behöver liksom inte bli personen. Jag är nu en miljömedveten, duktig person som gör en uppoffring för planeten. Mm. Så att då blir, i det fallet blir det gröna valet blir mer en fråga om njutning då. Istället för moral eller uppoffring.
Ja, men det är true.
Det är ju egentligen inte heller så konstigt här du pratar om generation Greta har blivit generation Bianca. För att om du är 15-16 år och till och med när man är lika gamla som vi och bara vet att snart går allting åt skogen, då är det lika bra att leva så länge man kan. Och då är det bara att ta i från 17, för det går snart åt skogen.
Precis, bränn pengarna på temu.
Bränn alla broar.
Ja, men om vi ska gå över till T då i modellen som står för tangibility, att människor reagerar på det som känns nära, konkret och vardagsnära. Med hållbarhetsdata är ju ofta det just ganska abstrakt. Hur kan företag göra klimatnytta mer påtaglig i sin kommunikation?
En lösning är att prata lite mer lokalt. Mm. Alltså istället för att prata planeten och världen, prata om Sverige eller ännu mer lokalt om, i de sammanhang det kan fungera. Det kan vara lättare att relatera till översvämningar i Sverige, översvämningar i Gävle som ju ofta drabbas, än planeten. Så att det som en generell grej, försök vara så nära som möjligt. Och sen att visa på de konkreta nyttorna. Alltså vad, om du gör det hållbara valet, vad har du för konkret nytta av det?
Mm.
Och det kan ju vara att ja, men om jag pantar, då får jag pengar som jag kan skänka eller använda. Välja en grön burgare på Max så är den jättegod. Så att liksom visa på nyttan så tydligt som möjligt. Och inte prata för långt fram i tiden eller för stort eller för abstrakt.
Just det.
Skulle du kunna ge några exempel på när ett varumärke har lyckats väldigt bra med det här?
Ja, men det är ju den här appen To Go där man köper överskottsmat som annars skulle slängas. Mm. Där är ju, det skulle de kunna beskriva på ett väldigt abstrakt sätt som att det här är bra för planeten, punkt. Men där visar de väldigt konkret då koldioxidbesparingen per kasse som du köper. Ja. Så då får du ett extremt tydligt mätbart kvitto på vad du har gjort.
Mm.
Så då har man gått från abstrakt till konkret.
Också bra. Selby är också bra på det.
Mm.
det är toppen. Man känner sig lite duktig.
Ja, och det är ju, det är också en sån här viktig grej att belöna, precis som när man försöker få barnen att göra rätt. Så belöning är ju någonting som förstärker positiva beteenden. Så det kan man också tänka på som företag. Belöna, klappa på axeln. För då kommer människor förstärka sin självbild, känna sig duktiga, och då är det större chans att de gör det där igen, såklart.
Ja, gud ja.
Ett rätt intressant exempel på det här med närhet tycker jag var när Coca-Cola i somras gjorde ett pilotprojekt tillsammans med Håll Sverige Rent, där man alltså satt upp extra på några öar i skärgården, satt upp extra insamlingsplatser för pant, plus att man delade ut pantpåsar till folk som kom med båtarna för att de skulle ta med sig panten hem istället för att den skulle hamna i sjön. Samt att man också gjorde som så att man samordnade så att båtarna som gick ut med dricka till butiker och restauranger och så tog med sig pant hem istället för att man skulle ha andra båtar som åkte ut för att hämta pant.
Aha.
Så att det där gjorde bland annat en ökning på 40% fler förpackningar samlades in på de här öarna. 17 000 fler än året innan.
Ja, det är ju toppen.
Ja, och nu har man skalat upp det där så man kommer att gå nu till sommaren på fler öar.
Mm.
Och det är ju väldigt lokalt och konkret. Och ingen som egentligen pratar om det som någon slags miljögrej, utan det är lite grann följden också det här med panta som är någonting som kommer naturligt för vem som helst.
Mm.
Fast det måste vara någorlunda enkelt.
Ja.
Men superbra exempel. Det tickar ju verkligen många boxar där.
Ja.
Ta bort barriärer, gör det enkelt.
Mm.
Närheten. Också Coca-Cola gör det lite mer så här socialt liksom normaliserat. Ett stort, välkänt varumärke.
Ja.
Men Karin, upplever du att svenska företag generellt är bra eller dåliga på att göra klimatnytta begripligt? Framförallt för konsumenter.
Jag tycker att de skulle kunna bli mycket bättre. För man vet ju alltså genom undersökningen att konsumenterna tycker att reklamen är en viktig roll i det här sammanhanget.
Mm.
Och att många tycker att företagen borde visa på detta. Även om också många tycker att förmodligen så överdriver man i reklamen. Men man tycker alltså att det här är viktigt. Och samtidigt så vet man att internationellt, alltså nästan alla, över 90% av företagen runt om på jorden, alltså tycker att kommunikationen av netto noll-strategin, det är någonting som är avgörande för kommersiell framgång.
Mm.
Och ändå har ungefär 3/4 minskat på den här delen av kommunikationen. Och allra mest minskar de svenska företagen enligt den här undersökningen.
Det är en jättestor siffra.
Ja, det är en väldigt stor siffra. Och många gånger kan man tänka sig att det kan bero på att det helt enkelt är svårt. Mm. De nya reglerna från EU, man är rädd för att folk ska tro att man liksom greenwashar bara.
Mm.
Så att det gör det svårt och man kanske gör det för svårt för sig. För som sagt, det är färre och färre. Vi är då sämre och sämre på det i Sverige.
Men jag läser också, alltså i artikeln där som du skrev att företaget talar väldigt mycket om sin egen förträfflighet och kanske lite mindre om kundnytta då. Hur ser du att man konkret kan börja tänka mer kundcentrerat imorgon?
Ja, men det är ju egentligen som all kommunikation, att sluta prata om sig själv och helt enkelt väcka känslor hos konsumenterna eller kunderna.
Mm.
För att som Niklas har sagt, om kunden känner att det ligger något i det här för mig, så då kommer man mycket längre fram, mycket fortare, mycket bättre.
Ja, jag tror att det handlar om att precis som man gör i den generella marknadsföringsarbetet, så måste man börja med att förstå kunderna, analysera kunderna. Och det gör man ju ofta när det handlar om hur man vill utveckla sina produkter och tjänster. Man gör kundnöjdhetsmätningar, man gör analyser och så vidare. Men när det kommer till hållbarhet är det lite som att man hoppar över det och bara tänkte att det här är så himla viktigt så vi berättar bara om allt bra vi gör. Men här behöver man djupa också. Det är någonting vi gör ganska ofta på Nova Consulting med våra kunder. Vi går in och djupar i just den här kategorin, i den här marknaden. Vad är det som kunderna bryr sig om här som är relaterat till hållbarhet? Så att, till exempel i en, hjälpte vi en hotellkedja och så tittade vi på, okej, det finns 40-50 olika saker de gör med hållbarhet, allt ifrån hur man ska få folk att återanvända handdukar, vad vi har för tvål och schampon, vad vi har för mat, frukost. Så kunde vi, baserat på kundundersökningar då, enkätundersökningar, ta reda på vilka av de här delarna är viktigast för hotellgäster och kanske till och med få dem att välja hotell och betala lite mer. Och då kunde vi till exempel se att ekologisk frukost, det är en panggrej. Det är jätteintressant. Det bygger prispremier, det gör hotellet mer attraktivt. Och det är ju en del av hållbarhetsarbetet. Medan andra saker då, som vattenförbrukningen, hur hotellet jobbar med det är totalt ointressant. Sen betyder det inte att man ska sluta jobba med vattenförbrukningen, men då kan man förstå vart finns den mest kommersiell potential utifrån hur kunderna tänker.
Mm. Kan det inte också vara så att när man ska tala om hållbarhet som ett företag eller ett varumärke, då pratar man om någonting utanför sig själv, så att man marknadsför inte sig själv utan planeten, så att säga, och då blir det mycket svårare. Medan om man till exempel har en ekologisk frukost, då är det någonting man själv har. Att det råkar vara bra för miljön, det är inte riktigt lika tydligt som när man använder lite vatten.
Ja, jag tror att man möjligen ibland blandar ihop lite olika intressentgrupper. Alltså, det är en sak om man som företag behöver ha en dialog med medier eller med politiker. Man behöver vara i Almedalen och prata om stora frågor, prata långt fram i framtiden. Men precis som Karin är inne på, konsumenter, de är här och nu och de vill ha någon nytta som är konkret nu. Och så det blir lite helt andra budskap. Så att man behöver kanske prata om vissa saker i Almedalen med en politiker långt fram, men helt andra saker med konsumenter.
Mm. Vilka typer av beteenden kan man se som helt avgörande om man ska faktiskt som företag öka sina hållbara val?
Ja, men jag tror att det skiljer, tråkigt svar här, forskarsvar, det beror på. Det skiljer sig väldigt mycket mellan olika marknader och kategorier.
Mm.
Så det är därför jag tycker den här shiftmodellen, det är en verktygslåda av tricks. Sen behöver man verkligen gå in och förstå hur fungerar det i just den här kategorin. För det kan se så himla olika ut. Vad är barriärerna? Vad är det för självbild som finns i målgruppen och så vidare?
Om ni fick bestämma, vilken hållbarhetsmyt borde branschen för en gångs skull sluta med att upprepa?
Ja, jag tänker på det här med, som jag var inne på tidigare, att unga människor bryr sig jättemycket om hållbarhet. Och då menar jag i den bemärkelsen att det påverkar deras konsumtion. Och därför kommer de tycker det är viktigt, kommer liksom prägla och smitta av sig på alla oss andra. Så att i framtiden kommer alla konsumenter plötsligt bli väldigt hållbart medvetna.
Mm. Jag tänker väl möjligtvis mer på att, jag vet inte om det är en myt, men att tro att folk bryr sig så mycket. De gör det, men de vet inte själva. Så att prata mer om så att säga, det här är bra, det här erbjuder dig. Och så råkar det vara bra för miljön. Alltså, kommunicera på det sätt som man ska kommunicera oavsett vad det är för produkt. Se till att själv göra rätt. Företagen ska göra rätt. Det väntar sig också konsumenten. Mm. De vill inte behöva själva räkna ut vad som är rätt eller fel. Utan det får företagen göra. Mm. Och sen kan de marknadsföra sina produkter, sina miljövänliga, sina hållbara produkter på ett sätt som fångar konsumenterna.
Mm.
Men jag vill stryka under en sak här också, för det kan ju låta som man, både jag och Karin här, är cyniska och man på något sätt ger upp och tänker att det är ingen som bryr sig. Men poängen är ju, som jag sa inledningsvis, tvärtom, att vi måste ha en realistisk syn på hur människor fungerar, hur hjärnan fungerar.
Mm.
För det är bara då vi kan lösa det här.
Mm.
Marknadsföring är ju har både kraften att förvärra problemet genom att få folk att köpa fel saker, men också kraften att driva det här i rätt riktning.
Mm.
Men då måste vi ha en realistisk syn på hur lata vi människor är och irrationella vi är. För det är bara då vi kan lösa det.
Men om ni får ge ett enda konkret råd till marknadschefer som vill få människor att inte bara vilja utan också göra mer hållbara val. Vilket råd skulle det vara?
Alltså, se till att ni gör hållbara val själva först. Att företaget gör det, att ni så att säga, inom hela organisationen ser över hur ni agerar.
Mm.
Så Sen kan ni marknadsföra era verksamheter, produkter, tjänster. Återigen, jag vet inte om det är cyniskt eller, men det, man måste ju liksom börja med sig själv.
Ja. Verkligen.
Ja, jag skulle säga med risk för att bli tjatig, och det måste börja insiktsarbetet. Förstå kunderna. Vilka trade-offs är de i din kategori? Vad är barriärerna? Vad är krångligt? Vad är man beredd att betala för? För det är ändå steget i all framgångsrik marknadsföring. Förstå kunderna.
Mm. Just det.
Annars går allt annat fel.
Mm. Ja, men väldigt intressanta insikter kring allt där. Men jag tänker, finns det någonting som ni skulle tillägga och som ni tycker kanske inte har blivit sagt än? Någon form av kanske slutsummering?
Ja, men jag skulle vilja säga att det finns en stor potential här. Ofta pratar man ibland om det här gapet, men konsumenter gör inte som de säger, som att de ljuger eller någonting sånt. Men det är ju egentligen tecken på att det finns potential här. Alltså människor vill göra rätt i grunden, och de flesta har tillräckligt kunskap för att förstå att vi behöver konsumera på ett annat sätt. Sen har ju då uppenbarligen företag inte lyckats möta den efterfrågan. Men om man lyckas med det och paketera hållbarhet på ett enkelt och attraktivt sätt, så kan man ju verkligen driva affären också. Och då blir ju hållbarheten också lönsam och därmed hållbar över tid. Så att det finns en jättepotential här, affärsmässigt också.
Ja, egentligen är det så att gör man rätt till företagen, kommunicerar det rätt, så blir det rätt för kunden och det blir rätt för planeten. Så det är win, win, win. Win.
Men nu börjar vi komma till slutet, och Niklas, förra gången du var här så ställde vi en fråga till dig om du hade någon dold talang du ville dela med lyssnarna. Och då gjorde du en liten fokusgrupp med familjen, tror jag svaret var. Och det var att springa och gå till återvinningscentralen och laga god pasta. Det var jättebra. Är det någonting som du skulle vilja dela i det här avsnittet?
Alltså jag frågade igen då. Ja. Jag sa det, nu ska jag till samma podd, samma fråga. Kan ni komma på några fler talanger? Ja. Jag möttes av tystnad och tomma blickar.
Det var så.
Ja. Däremot fick jag några förslag på vad saker jag är usel på. Som att öppna förpackningar till exempel. Men nej, inga. Mer önskar att man hade några andra viktigare dolda talanger. Avundsjuk på alla som kan prata många språk och spela musik och sånt där, men nej.
Det var ju det.
Ja, det var.
För Karin, du fick ju också den här frågan i vårt allra första specialavsnitt. Det är ju snart 3 år sedan.
Ja.
Då, kommer du ihåg vad du svarade då?
Ja, det gör jag faktiskt. Det är en dold talang som har blivit ännu mer dold och till och med för mig själv. Men jag kan stenografera på 3 språk.
Ja.
Men som sagt, talangen blir sämre och sämre och mer dold.
Du kanske vill lägga till någon ny?
Nej, det har jag inte ens, tänkt på.
Ja, vi sparar det.
Ja, vi tar det till nästa gång.
Ja, det gör vi.
Ja, men varmt tack Niklas Karin för att ni ville vara med och prata om den här delen i podden vi hörs. Och framförallt att lära mig av er kunskap. Och tack till alla lyssnare, såklart. Det här är ju sista avsnittet för år, så att, vad säger Vanki? Vi säger vi hörs, va?
Ja, men det, vi hörs. Ja. Gott slut och vi hörs.
Hej, Ulf Kristersson här. Snart är det val i Sverige, och även för dig som bor utomlands spelar valet roll. Vi moderater har sänkt SINK-skatten för utlandssvenskar och vill göra det enklare att flytta hem. Använd din röst, för vi behöver fortsätta framåt mot ett Sverige som du kan vara stolt över.
Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna angående riksdagsvalet. Mer information på bauermedia.se/politik.